Kul att få vara här i Motala. Det är ju, jag är från Vadstena från början. Bodde mina första 20 år där. Så det är roligt att vara tillbaka på brottsplatsen. I alla fall i samma område. Och jag är väldigt, väldigt tacksam och förvånad på ett positivt sätt över att Gud verkade i eftermiddag. Att människor fick uppleva hur Gud rörde vid och tydliga vittnesbörd om att smärta försvann och sådana saker. Så det är nåd och det är väldigt uppmuntrande även för mig. Och det slog mig nu också här. Jag har ju tre barn. Den yngste han är född 02, så han är ju 21 år än då. Han går på lärarhögskola i Jönköping. Men ikväll, precis nu, så ska han hålla sin första predikan. Så det känns väldigt roligt. Och förra helgen så var min son som är 3 år äldre. Han hade sin första dopförrättning. Han är ungdomspastor i en församling på Värmdö i Stockholm. Så mina grabbar börjar fatta vad det handlar om. Så det är väldigt uppmuntrande och roligt. Och jag känner så här. Jag har inte gjort någonting för att det ska bli så, känns det som. Mer än att jag har försökt att se Bibeln. Framförallt Matteus, Markus, Lukas och Johannes hända. Och apostlarna är också till viss del givetvis. Och jag har haft en lång resa tycker jag själv i mitt lärjungaskap. Där jag som ung troende, jag var inte så ofta i Motala. Jag var mycket tråkigare i Motala när jag var ung. Det var roligare i Linköping. Sorry. Och på Östgötagården var vi mycket också. Och upplevelser var viktiga där. Men sen så fastnade jag i liksom teologi och lära och lite så här bibelnörd som jag blev, så var det min identitet i många år. Men sen när jag kom i mötet med det som är New Wine-nätverket och den förnyelsen som kommer från anglikanska kyrkan senare delen av 90-talet, då hände någonting i mitt liv som har förvandlat mig, skulle jag vilja säga. Att jag har förstått att om inte bibelordet för mig i en levande relation och jag vågar bli ledd och ta risker och släppa kontrollen, så blir det inget kristet liv. Det blir något annat. Jag blir en farisé som vet allt, tror sig veta allt men missar livet. Så det har rört om och gör fortfarande väldigt mycket. Och jag har landat i någon form av grundtrygghet i Gud nu, att han älskar mig. Och ofta så går det rätt så bra. Men det är väl andra som får uttala sig om det i och för sig. Men min känsla så i alla fall. Och nu, jag tänkte att jag skulle läsa så jag inte börjar dra iväg på massa annat konstigt. Läsa och hålla mig fast i Bibeln ändå här. Matteus evangeliet kapitel 9. Med början på vers 35. Matteus 9:35 och några versar in i kapitel 10 också. Då står det så här. Jesus vandrade omkring i alla städerna och byarna. Han undervisade i synagogorna, förkunnade budskapet om riket, botade alla slags sjukdomar och krämpor. När han såg människorna fylldes han av medlidande med dem, för de var illa medfarna och hjälplösa, som får utan herde. Och han sa till sina lärjungar, skörden är stor, men arbetarna få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Han kallade till sig sina 12 lärjungar och gav dem makt över orena andar så att de kunde driva ut dem och bota alla slags sjukdomar och krämpor. Detta är namnen på de 12 apostlarna. Först Simon som kallas Petrus. Vidare hans bror Andreas, Jakob, Zebedaios son och hans bror Johannes. Filippos och Bartolomaios, Thomas och tullindrivare Matteus, Jakob, Alfaios son och Tadaios, Simon, Kananaios och Judas Iskariot, han som förrådde honom. Dessa 12 sände Jesus ut och han befallde dem. Ta inte vägen till hedningarna och gå inte in i någon samarisk stad. Gå istället till de förlorade fåren i Israels folk. Förkunna på er väg att himmelriket är nära. Bota sjuka, väck upp döda. Gör spetälska rena. Driv ut demoner. Ge som gåva vad ni har fått som gåva. Herre, jag tackar dig för, för det vi har fått läsa som är från de här berättelserna, från ditt ord, Herre. Låt oss få höra din röst. Helige Ande, låt oss få höra din röst den här stunden. Herre, jag ber att du kommer med någonting som får bli en förnyad kallelse in i våra liv. Att du väcker det som kanske har slumrat till. Du som inte, du blåser inte ut, du släcker inte en tynande veke, Jesus. Du krossar inte ett brutet rör. Tack att du är mild och god. Tack Jesus att du är den bästa av alla. Så jag ber. Be verkligen. Låt oss få möta dig. Amen. Har ni sett det här bibelprojektet som heter The Chosen? En del av er har sett det, som finns gratis. En applikation som man laddar hem i telefonerna. Så kan man titta på filmer från evangelierna. Och visst är det fascinerande när Matteus kommer in och han har någon typ av Asperger i spektrat där. Det är så fascinerande, tycker jag, hur olika människor i mötet med Jesus kommer med sin personlighet. Det är fantastiskt och fascinerande. Och jag tycker att det ger liksom ny erfarenhet av detta. När de här personerna blir verkliga personligheter. Och vi ska möta några av dem här i den här texten. Men när Matteus, som har skrivit det här då, evangeliet, där han börjar det här som jag läste, så är det som att han skriver som en liten sammanfattning av vad Jesus höll på med när han gick här på jorden. Det ser ni, va? Jesus vandrade omkring och så gjorde han de här sakerna. Och det står att han undervisade, förkunnade budskapet om riket. Och han, på andra ställen står det att det var goda nyheter om riket, alltså evangeliet om Guds rike. Och när han gör det, när han sammanfattar detta, så är det precis det här han gör. Och när jag växte upp så var evangeliet reducerat till Jesus kom och dog på korset. Punkt, ungefär. Om du tror att han gjorde det för dig så är du frälst. Det var evangeliet när jag växte upp. När man då läser i evangelierna så anar man och förstår, det är ju mycket större än det. Han förkunnade evangeliet om riket. Och om evangelium är goda nyheter, det kan ju se väldigt olika ut. Vad är goda nyheter för dig? För mig är goda nyheter, det kan vara så här: älskling, nu är kaffet klart. Jag känner, yes, goda nyheter, evangelium. Ja, men så ni fattar vad ordet kan betyda. Det kan betyda olika för olika människor. För någon kan det vara så här: du har fått ett brev ifrån läkaren efter röntgen här. Det är inte cancer du har. Yes, det är goda nyheter. Eller: grattis, du har blivit morfar. Goda nyheter. Så det kan bli så olika. Och när vi läser i evangelierna så blir ju goda nyheter olika för olika människor. Och här står det att Jesus vandrade omkring i städer och byar och undervisade. Han kom till sin tids kyrkor. Han förkunnade evangelium om riket. Och så botade han alla slags sjukdomar och krämpor. Om du har din bibel med dig och bläddrar tillbaka till det fjärde kapitlets 23 vers. Matteus 4 och 23. Så står det precis exakt samma som står i Matteus 9 och 35. Samma ordföljd i stort sett om Jesus. Han vandrade omkring i byarna och städerna, förkunnade evangeliet, det budskapet om riket, och botade alla sjukdomar och krämpor bland folket. 4:23, 9:35. Och det här är liksom ett stilistiskt litterärt grepp som Matteus använder, där man beskriver först en sammanfattning och sen kommer lite längre fram samma, och däremellan så är det liksom en förklaring om vad innehöll den här undervisningen då. Vad innebar det att han gick runt och botade och förkunnade om riket. Och då kommer ju, om vi bara snabbt bläddrar igenom här. Vad kommer efter fyra och slutet på fjärde kapitlet? Då kommer det vi kallar för bergspredikan. Jesus undervisar om riket. Saligprisningarna och vad som är kulturen i Guds rike. Älska dina fiender. ge inte igen och så vidare. Alla de här sakerna är undervisning om kulturen och vad det innebär att vara medborgare i Guds rike och det som ska karaktärisera ett liv i Guds rike. Kapitel 5, 6 och 7. Sen kommer kapitel 8. En spetälsk blir ren, en officers tjänare botas, Petrus svärmor och andra sjuka botas. Och sen kommer det in ett avsnitt där Jesus kallar, ja, han kallar lärjungar i det här någonstans. Var hittar vi det? Ja, det fanns inte med där. Men han talar om att följa Jesus. Han tystar en storm. Han befriar någon som är besatt. Och onda andarna går in i en svinjord. En lam i kapitel 9 botas. Och sen kallas Matteus som lärjunge. Och sen börjar konflikterna sen då, va? Med de fariseiska ledarna och judiska ledarna i 9 kapitlet. Och sen är det en synagogsföreståndarens dotter som uppväcks från de döda. En kvinna med blödningar blir helad. 2 blinda botas. En stum demon drivs ut. Och sen så kommer den här igen. Han vandrar omkring. Då har du liksom, Matteus har ringat in det här. Och efter att Jesus har gjort detta så beskrivs det vilket var drivkraften i Jesu liv. Han gick ju inte runt och tänkte så här, kolla vad jag kan göra. Jag har Guds kraft. Pow! Ni vet den här Bruce, den allsmäktige, om ni har sett den filmen. Han som går runt och wow! Så här. Det var inte därför Jesus gjorde det. Det står här att han fylldes av medlidande. Han visar Guds hjärta för varje enskild människa. Och varje enskild människas situation. Och ibland kan jag frestas och tänka, visst är det kul att vara med och be för människor att se saker hända. För man känner, wow, Gud använder mig liksom. Och det är så lätt att motivet lutar åt det istället. Var finns mitt hjärta i förhållande till människor som kämpar? Finns det här medlidandet? Och det är ett väldigt starkt ord i grundspråket som har med att det rör om bland inälvorna på Jesus. Han rörs djupt, djupt här inne. Och samtidigt ser vi hos Jesus, han var inte slav under det här. Han var inte medberoende för varje människa som får illa. Helt plötsligt kunde han bara dra sig iväg. Jesus, det är massor av människor som söker dig. Jag har inte tid med det nu, jag måste... Förstår ni? Jag måste ut och vila. Jag måste vara med min far i himlen. Så hitta det där. För vi kan lätt bli de här. Ni av oss som har ett hjärta som känner mycket. Man kan ju bränna ut sig. För man vill hjälpa alla. Och det går ju inte. Så hitta det där. I vandringen med Jesus. Att jag känner, men jag måste också vara rädd om mitt eget hjärta. Och det var ju Jesus. Han gick undan. Och jag funderar på vad lärjungarna tänkte. Alla frågar efter dig, Jesus. Nej, vi ska gå någon annanstans nu. Ja. Okej. Men det var Jesu drivkraft. Så älskade Gud världen. Och den kärleken, den har ju ingen gräns. Någonstans i Guds hjärta. Så om Guds kärlek ska synas så behöver han många av oss. Att bli drabbade av detta. Och då ser han att de är som får utan herde. Och då säger han till sina lärjungar så här. Skörden är stor men arbetarna är få. Be därför skördens herre. Vilket namn på Gud. Skördens herre. Det är ett av hans namn. Och visst är det skönt någonstans att det är han som är herre över detta. Och vi uppmanas, eller lärjungarna uppmanas att be att fler ska sändas ut. För några år sedan så hade ICA en reklam som blev väldigt talande tycker jag. Det var en sån här cirkel och så var det liksom varje månad så här indelad så här. Och så stod det så här, det är alltid skörd någonstans på jorden. Så här, typ något sånt här stod det. Då känner man bara så här, amen, tänkte man. För så är det ju. Människor möter Gud mer eller mindre och på vissa ställen väldigt kraftfullt idag. Utöver vår jord. Och Gud verkar ha en förkärlek till onådda människor. Som aldrig har hört evangeliet. Och det är så fascinerande att höra vittnesbörd och berättelser om människor som kommer i kontakt med folkgrupper för oss långt borta geografiskt. Hur Gud möter nya kulturer och hur det öppnas upp. Och det här pågår ju som sagt. Och vi önskar och längtar efter skörd i vårt land. Och det finns ju, det händer ju mer än vi fattar. Jag tror det. Och jag tror att det är ett skydd i att det går under radarn fortfarande. I vissa länder så är det väldigt tydligt för oss utifrån. Då, till exempel Iran, exempelvis, så hör man ju att väldigt många människor kommer till tro på Jesus. Men det sker under radarn, under myndigheterna. Och så ser man hur det reser sig. Och hur den här religiösa makten som försöker hålla människor i schack skakar. Sen får vi fortsätta att be, för det kommer att förändras. Det är ju bara en tidsfråga. Om Gud får fortsätta att möta människor. Och i många muslimska länder så är ju folk utåt sett fortfarande muslimer, men de följer Jesus. Kan man följa Jesus och vara muslim? Ja, det kan man. Om det är Jesus som får komma närmast. Och det står ganska mycket om Jesus i Koran också. Så det är spännande. Det är alltid skörd någonstans. Och Jesus säger till sina lärjungar. Och vet ni vad som händer om man hänger på den bönen som Jesus säger till oss? Be skördens herre. Ofta om man ber den bönen så blir man själv en del av bönesvaret. Det är det vi ser här. De här 12 då, som får höra det här. Så de börjar säkert att göra som Jesus sa. De börjar be. Och sen kallar Jesus till sig dem. Och så sänder han ut dem. Okej? De ber skördens herre. Och så får de på något sätt dras in i Guds mission och Guds hjärta. Och så kallar han till sig de här 12. Och han ger dem makt och auktoritet. Det är i stort sett samma ord i grekiskan. Och vet ni, makt och auktoritet är ingen känsla. Det är att stå under någon annans befäl och göra något på någon annans vägnar, i någon annans namn. Precis som en polis. Man säger inte konstapel längre, va? Det låter lite gammalt. Kling och klang typ. Nej, men en polis kan ju gå ut i trafiken och stoppa en långtradare. Så här. Går han ut i trafiken utan sin uniform så blir det lite svårare, va? Då kan han bli överkörd. Han gör det i lagens namn typ. Han står under en auktoritet. Och han kan ju må hur dåligt som helst. Har han på sig uniformen så funkar det, va? Och på samma sätt är det för dig och mig om vi har tagit emot Jesus. Vi har den här bemyndigandet, auktoriteten ifrån Jesus själv. Och du kan ha en jättedålig dag rent känslomässigt. Men den är där i alla fall. Det är ingen känsla. Utan du behöver agera utifrån, vad ska jag säga, en tro på att det här stämmer. Men det är så ofta, i alla fall jag pratar mycket från mitt eget här och ifrån hur kanske vi i frikyrkokultur, att det ska kännas hela tiden. Jag har fått säga det både till mig själv men också till många som vi har haft som förebedjare i våra församlingar där vi har jobbat, att de kan komma och säga, idag gick det jättebra, jag känner mig jättevälsignad. Och så säger jag, ja men det är inte det handlar om. Om du känner dig välsignad. Frågan är, vad hände med dem du bad för? För man kan känna sig nästan lite nere. Ska man betjäna och den personen får möta Gud i alla fall. För det handlar inte om vad jag känner just för stunden. Utan det handlar om att luta sig tillbaka i förvissningen om. Och det är någonting annat än att känna. Och ordet tro är jättesvårt att ringa in. Var sitter tron? Var sitter den? Sitter den här? Sitter den här nere? Sitter den här? Du hittar den inte någonstans. Var ska man leta? Intuition, känsla, vilja. Jättesvårt. Så därför jag slutade fundera på det. Och tänka att tro är lydnad. Mer. Det är ett mysterium alltihopa där. För Gud har ju skapat oss med intuition, eller hur? Han har skapat oss med fantasi. Alla de här själsförmögenheterna har skapat oss med. Och det har han gjort för han vill kommunicera med oss. Jag är övertygad om det. Så alla de här sakerna som forskningen fortfarande inte har kommit underfund med har Gud lagt ner för han vill tala med oss. Han vill uppmuntra oss. Och vi får nåd att öppna upp allt det här i våra liv. Men han ger de här makterna och auktoriteten så att de kan göra det Jesus gjorde. Och sen kommer då en uppräkning av 12 personer som vi lätt sätter upp på jättefina kyrkfönster i stora kyrkor och stora skulpturer. Där är Petrus och där är Johannes och där är Bartolomeo. Jag var i Milano i den jättestora katedralen där. Det var en skulptur på Bartolomeo, han var med här, va? Ja, han är med. Enligt traditionen så blev han skinnflodd för sin tro. Och skulpturen var att skinnet hade dratts av honom och hängde här nere. Så det var bara muskler och senor man såg. Ganska grotesk. Men alltså, de fanns där, apostlarna. Stora, och vi bara wow, så här. Men tänk efter. Hur var de här när de mötte Jesus? Var de Guds bästa barn? Nej. Jag kan tänka mig att de var ganska mycket som du och jag. Och jag tror det är viktigt att vi kan på det sättet identifiera oss med de här personerna. Kanske inte det här med stora skulpturer och så, men hur de presenteras i evangelierna. Simon Petrus, han som pratade först och tänkte sen, kanske impulsiv. Finns det någon här som är sån? Och vet ni, Simon, ordet Simon betyder att vara vinglig eller ostadig. Men Jesus sa, du är Simon men du ska heta Petrus. Det betyder klippa. Så Jesus såg någonting som inte Simon såg själv. Och Jesus lockar fram guldet i honom. Och efter 3 år så är han mer lik en klippa än man var innan i alla fall. Vi kan se, vi har mer här. Jakob och Johannes, 2 bröder som kallades Oskans söner. Hade de temperamentsproblem? Får ut kanske i vrede ibland. Jag vet inte om någon känner igen sig i det. Kanske lite mer känsligt. Och få sån här vredesutbrott ibland. Jag har fått det i frustration en gång. På min son. Jag sparkade inte till honom. Jag sparkade till i en soffa. Så jag fick gå med kryckor sen några dagar. Jag tror inte jag är någon Oskans son för det. Men vi har det här i oss. Sånt som vi inte är så jättestolta över. Men de var lärjungar till Jesus. Filippos, jag brukar kalla honom för den trögtänkte. I Johannes 14 så säger han så här till Jesus. Visa oss fadern, det är nog för oss. Och då säger Jesus till Filippos. Filippos, i 3 år har jag varit hos er och ändå känner du mig inte. Får han säga, liksom, nästan sucka. Liksom. Den som har sett mig har sett fadern. Så här liksom. Han fick tänka efter Filippos och fatta inte ändå. Och det är ju nästan alla lärjungar. Framställs ju så. De fattar inte. De förstod inte vad Jesus sa och så vidare. Och där kan man ju känna igen sig. Hör du något och Jesus säger så bara, vad menar han? Så blir man ännu mer förvirrad. Om man tänker för länge. Thomas, han är ju känd för att han tvivlade. Och han tvivlade på Jesu uppståndelse. Han var ganska modig. Vi följer med dig Jesus, även om vi kommer att få dö, säger han vid ett tillfälle. Men sen efter uppståndelsen så fick han inte vara med och så var det jättesvårt för honom. Men Jesus möter honom där. Han möter honom där Thomas befinner sig. Det är nåd i det, mycket nåd i det. Så vi behöver inte förställa oss. Han var ärlig och Jesus mötte honom. Och han kom, någon som sagt att han kom längst in i Jesus sår. Och berättelserna säger att han som missionär kom ända till Indien. Han kom längst bort av dem alla. Och fick starta församlingar ända där borta. Men det började inte så. Ja, sen har vi ju, jag ska inte gå igenom alla, men Judas Iskariot är bekant också. Han förrådde Jesus. Han var bland de 12. Han gick ut och la händer på människor. Och de blev friska. Han drev ut onda andar. Han var med. Trots att Jesus visste vem han var innan. Det är ett mysterium också. Kan man tycka. Dessa 12 sände Jesus ut. Så känn så här när du läser det här. Det skulle kunna varit jag. Jag vill att du ska känna det och tänka så. Och sen har du som sitter här, du har ändå byggt upp ett visst förtroende för Jesus, tror jag, genom dina år. Och så säger Jesus, han sänder ut dem. Och så säger han åt dem så här. Nu ska vi se om vi kan ta det här bokstavligt. Hur mycket vi kan ta bokstavligt. Vi tar det först här. Ta inte vägen till hedningarna och gå inte in i någon samarisk stad. Det är svårt för oss att lyda. Nästan alla här är ju hedningar, alltså icke-judar. Så den är svår att lyda så. Och samariska städer, det behöver vi ju inte tänka på. Det är inte så svårt, för det finns inga här. Så gå istället till de förlorade fåren i Israels folk. Gå till de förlorade. Jesus sände lärjungar först till Israels folk som ett erbjudande till Guds folket att ta emot Messias. Juden först och greken sen, som vi hörde här förut, tidigare idag, ikväll. Alltså gå till dem som du har närmast dig, skulle man kunna säga. Och då kan du ju bara i din fantasi eller vad du nu, hur du nu tänker, om du kommer att tänka på någon som du har nära dig. Din granne, din arbetskollega som inte känner Jesus än. Det är dem Jesus sänder dig till. Det är dem du har nära dig. Så konkret försöker jag förstå det här. Gå till dem. Du har säkert någon granne, du vet, som kämpar med någonting. Som är illa medfaren. Som ett får utan herde. Och Jesus, jag ber att du påminner oss om det. Jag ber att du målar bilder i oss på det sättet att vårt hjärta får gripas på ett sånt sätt så att vi faktiskt går, försöker hitta vägar att få kontakt. Jag ber om det, Jesus. Så säger Jesus sen vad de ska göra. Förkunna på er väg att himmelriket är nära. För det är det som är de goda nyheterna, va? Himmelriket och Guds rike är ju samma sak. Och det är ju inte det att himmelriket är ju inte himlen en gång när jag dör. Platsen. Långt, långt borta. Vi ska fara bortom månen. Det är inte det. Det är en märklig gudsbild en märklig världsbild som mer liknar ett gnostiskt tänkande. Där man delar upp ande och materia. Det finns inte här. Materian är god. Den ska vi inte fly ifrån. Den ska förvandlas. Så jag tänker med himlen mer som himmelriket eller Guds rike. Som en dimension alldeles intill här. Som helt plötsligt visar sig och manifesterar sig. Det är som att dra en dragkedja så här. Eller en dörr så. Så, nu är jag i Guds rike och nu är jag inte i Guds rike. Liksom, det sker ett emellan här. Om vi klarar av att tänka så. För när börjar himlen? En liten bit ovanför marken. Så kan man också tänka. Så att vi inte går vilse i en världsbild där en del sånger har hjälpt oss. Vi ska fara bortom månen. Långt bortom rymder vida. Längre än stjärnor når. Den bedjande suckar går. Det känns som att Gud är jättelångt borta i den salmen. Han är ju jättenära. Guds rike är nära, säger Jesus. Vad betyder det? Det betyder ju nära. Så nära är det. Och då ska man säga och berätta det för de människor vi möter. Och då kan man ju säga på olika sätt. Jag kan ju inte gå runt så här och säga till min granne, du, himmelriket är nära. Hej då. Det säger ju inte den personen någonting. Hur? Jesus gjorde det på olika sätt. Han berättade liknelser. Men framförallt, för i våran kultur tänker jag att det handlar om att demonstrera riket. Hur ser det ut när Guds rike visar sig? För Guds rike är väl överallt där Guds vilja sker, eller hur? Där Gud är kung. Där är ju Guds rike. Där kungens vilja sker oinskränkt. Och den sker inte oinskränkt i vår värld. Det finns massa saker som händer som är långt borta ifrån det Gud vill. Så det är en till viss del en kamp mellan mörker och ljus också som vi inte får bortse ifrån. Men förvissningen att Jesus har besegrat allt det destruktiva. Så vi kan inte skadas, står det. Och då betyder inte det att vi inte kan få stryk och dödas. Det är inte det betyder. Det betyder att inte ens döden kommer åt oss. Eller hur? Döden är bara en port in i någonting större. Men det ska vi alltså göra. Så för mig blir det ju så här. I vårt lilla samhälle Rörvik med drygt 500 invånare så finns det en kvinna som går med rullator och hon går så här. Och hon är jättesur och bitter. Första gången jag såg henne tänkte jag, henne vill jag be för. Och, men jag stötte inte på, jag vill inte ringa på och sen säga, utan vill bara, får jag bara stötta på henne någon ska jag göra det. Och så gjorde jag det och så vågade jag inte ändå. Och så fick jag reda på av andra i församlingen, så här, hon är riktig, hon är jobbig, hon är elak och bara skäller och sur. Så då blev det ännu svårare, tänkte jag. Men sen nu förra sommaren här, eller sen i höstas, när det fortfarande var varmt. Jag hade haft gudstjänst på söndagen, vi satt ute på en balkong utanför kyrkan och fikade. Så kommer hon där och tänker, ah, nu då, för nu har jag haft gudstjänst och man var liksom lite peppad. Så här. Jag blir peppad av min egen predikan nämligen ibland. Och så tänkte jag, och sen hade jag sagt till andra så här att henne ska jag be för någon gång. Så det har ju liksom gjort sig svårare för mig. Inte bara tänkt utan säga ut också. Så då gick jag ner till henne. Bara en 5-10 meter ifrån där vi satt oss. Och så sa, hej, vill du ha lite kaffe? Frågar jag. Nej, jag vill inte ha något kaffe. Säger jag. Och sen säger jag så här, jo, en sak till. Det står om dig i Bibeln, sa jag. Va? Säger hon då. Ja, det står i Bibeln om en kvinna som hade en rygg som var böjd. Och det har ju du, sa jag. Och där står det att Jesus la sin hand på henne och hon blev bra. Så jag undrar, kan jag få be för dig? Frågar jag. Och då tittar hon på mig så här. Så muttrar hon så här. Nej, det ska jag tänka på, sa hon. Ja, men alltså, jag tänkte jag kunde få be för dig nu, sa jag. Nej, men det ska jag tänka på, sa hon. Så gick hon. Jag fick inte göra mer. Men jag kände efteråt. Jag gav henne en möjlighet i alla fall. Om hon sa nej så jag kan inte göra något åt det. Men jag erbjöd henne, tycker jag då, evangelium. Att få säga, här skulle Gud kunna göra någonting i hennes liv. Och jag vet inte om hon hade blivit helad. Det hade varit häftigt. Men jag tror att hon har blivit berörd av Gud när jag bad för henne. Det tror jag. Jag tror inte hon har mött så mycket värme och omtanke i sitt liv. För det formar oss. Vi blir som de vi umgås med och vad vi får möta i livet. Och det här blir på något sätt för mig ett sätt att läsa det här då. Och i mötet med människor som jag sa tidigare idag här. Om de sitter man och pratar med dem och säger, jag har så ont i ryggen och har haft flera veckor. Då vet ju du vad du ska göra. Det är ju Guds röst. När någon säger jag har ont i ryggen, då säger det samtidigt säger Gud, be för den. Så jag började, det är en tolkningsgrej, en översättningsgrej. Men nu har ni fått tolkningsnyckeln. Om någon klagar över smärta någon gång, då möter någonstans, då vet du vad Gud säger. Förkunna på er väg, himmelriket är nära. Ge ditt eget vittnesbörd, berätta om vad Gud har gjort i ditt liv. Det väcker någonting. Och så säger Jesus sen, det här utmanande, bota sjuka, väck upp döda, gör spetälska rena och driv ut demoner. Han säger inte, be för de sjuka. Han sträcker sig längre, för han tror på dig. Han tror på mig. Att vi faktiskt, nej men det är inte jag som gör någonting, det är Gud som gör det, säger vi. Och så försöker vi vara så ödmjuka, ingen uppståndelse för min skull. Men vad är det han säger? Han säger att ni ska göra det. Och jag vet inte om ni har tänkt på det. Om du har en chef på ditt jobb som säger åt dig vad du ska göra. Att du går tillbaka till chefen och säger åt chefen att göra det han har precis sagt att du ska göra. Vad händer med dig då? Du får sparken. Men visst är det så vi gör. Nu raljerar jag lite. Missförstår mig rätt. Men bara för att liksom spetsa till det lite för oss på ett positivt sätt hoppas jag. Jag menar, Jesus säger, ni ska göra det. Och så kommer vi, Jesus, gör någonting här nu. Och det är inget fel att be att Gud ska gripa in. Men om man läser det så här så säger Jesus, ni ska göra det. Och när Petrus och Johannes vid sköna porten efter pingstdagen reser upp en man från Valam. Vem är det som gör någonting? Ja, det är ju både Gud och människa. För om inte Petrus hade tittat på honom, tagit honom i handen och använt sin tunga och sagt orden, så hade det ju inte hänt. Så det är klart att han är med och botar. Vi behöver inte vara så ödmjuka så vi tar ett steg tillbaka. Nej, det är bara Jesus. Nej, du gör ju någonting. Och det handlar inte om att ta åt sig äran. Det handlar om att lyda vad Jesus har sagt. Så tänker jag. Ja, men jag lyckas inte, det går ju inte. Och så får man prestationsångest. Viss prestationsångest är bra, skulle jag vilja säga. För att det får mig kanske att, precis som lärjungarna sa vid ett tillfälle, Jesus, varför kunde inte vi göra det här? Och han drar dem närmare sig och så ger han undervisning. Han ger nycklar in i deras liv. Inte för att sätta dit dem och slå ner modet på dem, utan för att de ska växa och ta nya steg och bli mer lik Jesus. Är det inte det jag blir, var lärjunge? Man ska bli som sin mästare. Det var ju så de förstod det. När de hörde Jesus säga, följ mig, så hörde ju de, han tror på mig. Han tror att jag kan bli som han. Det var ju det de hörde. Och det skulle jag vilja att ni hör när Jesus kallar på er. Följ mig. Det handlar inte så mycket om att du måste tro så speciellt mycket. Han tror på dig jättemycket. Och om vi kan skapa kultur där det är okej att misslyckas. Okej att torska dit som Petrus när han förnekade Jesus till och med. Och ändå fick komma tillbaka. Ännu starkare. En sån kultur, det är en församlingskultur som luktar Guds rike. Och så säger Jesus till slut i det som jag läste. Ge som gåva den jag fått som gåva. Du kan inte ge något annat. Du kan bara ge det du har fått. Så vi behöver komma. Och jag tror och få. Du får samtidigt som du är med och ger på något sätt. Det är något så här fantastiskt, märkliga saker. Man säger så här, kärleken växer när man slösar med den typ. Eller hur? Det är så det är i Guds rike. Saker växer och du får när du ger. Och varenda en av er har ju saker som ni har fått i erfarenheten med Jesus, med Gud. Som en gåva. Som är erat nu. Erat liv, era nu. Ge det vidare. Jesus vill säga, ge det som jag har fått som gåva. För då växer det. Det blir större. Det blir mer. Och nu har jag pratat för länge. Nu är texten slut som jag läste. Så egentligen så borde jag ju sluta nu. Det är en fara, en sån där predikopastorssjuka. Man pratar för länge. Men jag tänkte vi kunde... Jag hoppas inte jag skrämt dig för mycket, utan min intention är ju att locka till att kanske ta ett steg till. Kanske göra något mer för Jesus, och kanske du har varit mer i det förut än vad det är nu. Det kan gå i vågor där, men det är kanske dags igen att låta sig uppmuntras på ett sånt sätt att man... Ja, jag vill anta utmaningen igen. Förkunna på er väg. Alltså där ni går fram. Där du går fram. De flesta timmarna tillbringar du inte i kyrkan. För där man ska vara utanför kyrkan som salt och ljus. Och som sänd av Jesus. Så jag skulle vilja att vi... Jag tänkte att vi kunde ha... När vi tar en liten stund och lovsjunger där, att vi kunde... Jag har lite olja här. Och jag tänkte att om du vill, så tänkte jag bara smörja med olja och att det får bli på något sätt en helig andes sigill eller tecken på att du säger så här, men jag vill nog kanske på nytt eller förnya kontraktet att vara lärjunge utifrån det vi har läst nu då. För en gång tror jag de flesta av er har sagt ja till Jesus. Och inte bara som frälsare som kommer och räddar dig, utan också som Herre som vi ska följa och göra vad vi kan för att göra hans vilja. Och det här är en del av hans vilja. finns mycket annat som är ännu svårare. Att älska våra fiender kanske är svårare än att be för någon vän. Jag vet inte. Så det här kanske är bland det enklaste av det Jesus har sagt när jag tänker efter. Det är svårare att inte samla skatter på jorden och så vidare än att be för en sjuk, tror jag. Så det här kanske, det är bara enkelt, det är väldigt enkelt egentligen. Så jag skulle vilja, om ni vill, kan jag göra det. Och sen hade vi ju förebedjare som var med här nere också, som jag tänker att när vi samlas och vi är i Jesu närhet på det här sättet, och Guds rike är liksom väldigt nära, att vi kan få betjäna varandra också om det finns någonting. Jag tänker det konkreta och det som är inom citationstänket enklast är ju att be om det finns någon som har smärta någonstans i kroppen. Eller något kroniskt sådär som man kan känna att nu har det hänt någonting. Och finns du här som bär något sånt? Handleder tänkte jag på. Om någon som har bekymmer med handleder eller... Ja, egentligen vad som helst. Det ska inte behövas något kunskapens ord egentligen. Guds rike är nära. Jesus skickade ut sina lärjungar att göra det här. Och vi får lyda. Och om det skulle kunna vara så att tänk att du kan gå härifrån och någonting har hänt. Men det kanske inte händer om du sitter passiv. Utan du behöver ta ett steg. Så gör det. Vill jag uppmuntra dig att göra det. Och ni som var med i eftermiddag, ni vet hur ni ska betjäna när man ber för sjukdomar och så. Då kan man gå, vi kan gå dit bort, ni som vill det, och sen så betjänar vi varandra med den auktoritet Jesus har gett oss. Och be som honom, som han gjorde med korta böner. Och förvänta oss att han gör någonting. Men jag tror att ni ser var jag står någonstans när vi sjunger lovsång, så får ni komma om ni vill. Och jag bara ber en kort bön om att Guds ande ska utrusta dig. Men jag vill be en bön först här nu då. Jesus Kristus, jag tackar dig. Du är densamme igår, idag och i evighet. Och det du uttalade som befallning, står det faktiskt, till dina 12 lärjungar. Det finns idag också. Och i den här stunden får du genljuda genom våra hjärtan. Du är uppstånden. Du är ännu mer segrare idag än vad du var när du gav de här befallningarna första gången. Och tack Jesus att efter uppståndelsen så sa du, som fadern har sänt mig så sänder jag er. Du säger det nu också. Som du var sänd Jesus så får vi bli sända. Till en värld, till grannar, till arbetskollegor, till släktingar som kämpar, som har behov. Och de kanske inte ens vet att det är dig de söker. Det kanske finns ett annat behov som, om det blir mött, öppnar upp för dig att verka, Jesus Kristus, ännu djupare ner i människors hjärta. Jag ber Gud, kom över oss. Fyll oss med din ande i Jesu Kristi namn. Väck hunger, väck törst efter ditt rike, efter dig själv, Jesus. Du som är kung i detta rike. Du som är skördens herre. Rör vid våra hjärtan. Vi ber att fler arbetare ska sändas ut till den skörd som finns här på den här platsen. Jesus Kristus, kom här. Möt oss i Jesu namn. Nu, en stund här, jag ber. Amen.